Hejsan. Det är näst sista ordinära avsnittet. Men jag kommer faktiskt göra så att det blir 1 januari tror jag. Nästa fredag så kommer jag släppa ett bonusavsnitt i slutet, en slags epilog, massa analia för fansen. Ja, stora delar av det är nog väldigt bra. Så då har ni 2 saker att se fram emot. God jul, för det här kommer väl ut efter jul. Hoppas det är bra med er, och vill ni ge mig en liten julklapp får ni gärna swisha något mindre belopp till 0738755896. Eller så får ni gärna gilla min sida på Facebook, dela mina avsnitt där, rekommendera den på Instagram och Facebook och allt möjligt. Nu börjar jag.
Med en 50-årig man. Du säger att du var en liten flicka i hans famn. Och ljudet av trafiken i rondellen gör dig kåt. Och du har haft en älskare, och ja, han bodde på en båt. Men tänker du alls på på balkongen och drack en flaska med champagne? Och nedanför på gatan stod en äcklig gammal man, och du skrek: ursäkta, du får gå nu, vi ska ligga med varann. Okej då, men tänker du alls på mig, på att jag sitter här? Har du ut. Du säger att du har lust att göra ännu en debut. Jag träffar dig, du dricker vin och frågar om jag vill ha. Frågar om jag vill hänga med dig när du raggar killar på stan. Och du och jag ska ragga killar på stan.
Det blev till ett tredje besök. Lyckades övertala Maja om det. Väldigt mysigt faktiskt. Vi satt tillsammans i hennes badkar. trångt och intimt, drack dagens. Ett av glasen trillade ner och sprack på det hårda golvet. Vi gick ut i skogen, lades ner och höll om varandra och bara pratade. Hånglade lite innan vi drog tillbaka till lägenheten när kylan och mörkret kom. Jag hade med mig Henrik Bromanders seriealbum Kurs i självutplåning. Jag ville att Maja skulle läsa den. Hon hade aldrig läst något av Bromander innan. Men hon älskade Mats Jonsson. Ännu en sak vi hade gemensamt. Hey princess, 90-talet, vart tog du vägen? Kom tillbaka, allt är förlåtet. Jag lever dig genom före detta popflickor som knuffar på 40. Efter ännu en stormig könsnatt vaknade jag till en Maja iförd endast en badrock, inte ens knuten. Hon gick ut på balkongen och rökte. Wow, någon kunde ha sett hennes byst eller underrede. Jag frågade henne om hon ibland gick commando, så att säga, utan trosor. Ja, det var inget hon tände på i alla fall. Själv brukar jag ganska ofta gå runt utan kalsonger under byxorna. Kvällen innan hade vi sett på American Psycho. Den fanns på Netflix och hade ju koppling till Jenny. Men vi slutade efter ett tag. Nu satt hon på den brittiska sitcomen The Inbetweeners. Riktigt jävla rolig faktiskt. Även om jag rätt ofta distraherades av Majas kropp som hon satt bredvid mig på soffan och visade upp. Vi pratade lite om Bright Eyes också. Det var ett tidigt musiktips jag hade fått från henne. Conor Oberst. Jag hade dragit mig till minnes att Jenny hade nämnt honom någon gång. Men jag var inte 100% säker. Skivan Fevers and Mirrors och speciellt låten Halai, 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 Halai drog hårt i mina hjärtetrådar i varje fall. But now we speak with ruined tongues and the words we say aren't meant for anyone. It's just a mumbled sentence to a passing acquaintance, but there was once you. You said you hate my suffering and you understood and you'd take care of me. You'd always be there. Tyvärr visade det sig vara svårt efter den visiten att planera något igen. Å ena sidan svarade hon på min sms och var öppen och empatisk. Men å andra sidan kunde hon aldrig träffas de dagar jag föreslog och ställde aldrig frågan tillbaka. Signalerna var dubbla och jag mådde därför dåligt. Många gånger förut hade jag förstått att om man frågar någon om att träffas och de aldrig vill eller kan, ja, då ska man sluta fråga helt enkelt. Men det var svårt. Maja var helt klart mottaglig för grunda som djupa samtal. Jag kunde inte sluta skriva helt, jag ville inte. Till slut rann bägaren över när jag fick ett nej för 51:e gången. Hon fick ett långt förklarande och frågande meddelande och hon svarade genom att ringa. Vi kom fram till att mina känslor var förståeliga men överdrivna. Maja hade vårdnad av barn 50% av sin tid, 2 stycken. Hon hade andra kompisar. Jag kunde inte kräva all hennes tid och uppmärksamhet. Okej, rimligt. Men hon pushade samtidigt på att det inte var som jag hade skrivit, att jag ställde krav och skulle skrämma bort henne. Att jag var jobbig, att jag skapade ett motstånd för omedelbar social kontakt. Hon tålde att jag sa som jag kände, klart jag skulle få göra det. Hon uppmanade mig till det, till och med. Men hon måste få säga sitt också. Ja, ja. För att få ut mina tankar och nojor skrev jag en lång text om popularitet, om status, om prioriteringar. Mänskligt värde. Veckorna därpå började jag fundera på sanningshalten i Majas svar. Minns att hon hade skrev så här att hon älskar mig verkligen som kompis, eller lite mer kompis med fördelar. Och att jag var en av hennes närmsta kompisar och så. Jag jobbade vidare, skrev till henne varje dag. Ibland frågade jag när jag slutade kring 20 om hon ville träffas. Nej, det gick inte. Det uppstod en motsägelse i vad hon berättade. När jag frågade i god tid om jag kunde åka hem till henne fick jag som svar att hon inte gillade att planera. Hon ville hålla det spontant. Jag satte pannkakorna i personalmatsalen i halsen, för om jag frågade på kort varsel hade hon av en outgrundlig anledning alltid planerat något med en annan. Någon annan av hennes över 200 andra Tinder-matchningar. Maja lyckades inte kväsa min saknad och nyfikenhet om Jenny. En morgon begick jag misstaget att gå in på Jennys Instagram. Jag möttes direkt av en bild på henne och en för mig okänd kille i en bil. Av texten att döma på väg till något resmål. En kommentar på engelska frågade om det var honom hon hade berättat om. Jenny svarade att nej, hon var mycket lyckligare med denna. Jag visste inte om det var mig hon syftade på eller killen hon lämnade mig för. Men jag anade det värsta. Det som hugger i magen mest måste vara sanning. Och tanken på det högg lika starkt som någonsin förr. Knivsår i magen, ångest, psykosomatisk smärta som ilade och spred sig över hela nervsystemet, och sorg, saknad. Nyfikenheten stannar kvar. I väntan på spårvagnen i riktning Valdemars Udde en dag hade jag gått in och lyssnat på Depeche Mode, eftersom Jenny gillade dem så mycket. Speciellt låten Enjoy the Silence. Aj, satan. Vad jag saknade henne. Words are very unnecessary. They can only do harm. Sanna ord. Kunde inte sluta tänka på henne. Maja hade ett par gånger berättat att hon i svaga ögonblick hade skrivit till sitt ex. Även om hon lovade till sig själv att hon inte skulle göra så. Och han hade svarat. Jag försökte stötta henne i abstinensen, men ett par lager under min fasad blev jag lite avundsjuk. Det gick fortfarande inte en dag utan att jag tänkte på Jenny konstant. Men om jag skrev till henne trodde jag nog inte hon skulle svara. Efter jobbet den dagen skrev jag dock ett sms till hennes syster vars nummer jag fortfarande hade och frågade om Jenny hade fått brevet jag bifogade med boken jag lämnade. Jag hade ju inte fått någon respons från Jenny. Det var inte öppet för det. Systern skrev att brevet hade vidarebefordrats. Sen pushade jag min luck och undrade hur det hade gått på Jennys högskoleprov. Jag märkte att jag hade gått för långt när jag plötsligt fick ett svar, inte från systern utan från Jenny själv. Hjärtat hoppade över ett slag. Goddammit, I've heard such phrases. Haven't heard a beat like this in ages. To miss such a beat would have been outrageous. When your heart's got to beat, it's ruthless and aimless. Det var första gången vi hade direkt kontakt sedan uppbrottet på över 2 månader. Seriöst, sluta skriva till min syster. Kort, koncist, kallt. Vid tillfället kunde jag inte förstå vad jag hade gjort för fel. Jag svarade, förlåt, det var inte meningen. Men jag fattade inte varför det var en stor grej. Jag var ju bara nyfiken. Förutom Maja var mitt emotionella stöd parklivschatten. Jag skickade ett meddelande där och en skärmdump. En man som heter Johan svarade mycket strängt: sluta skriva för fan. Hon vill inte ha med det att göra. Salt på mitt nyöppnade sår. Jag smärtade och det var dessutom mitt fel. Skjut mig i huvudet och kalla mig Rosa Russin. Citat. Det finns olika typer av bekräftelsebehov. Vi kan använda liknelsen brukare och missbrukare. Vissa har bekräftelse som en slags bonus, det lilla extra, grädden på moset. För mig är det mer något som jag behöver för att leva. Jag bygger upp min självbild, min identitet, min självkänsla genom andra människors bekräftelse, positiv och negativ. Jag utgår från ett stenblock. Andra personers ord och handlingar hugger bort bit för bit och definierar min figur som den jag är. Varje försök till social kontakt är att ge den andra personen kontroll över mina känslor. På det sättet är det en väldigt intim handling av mig, men inte någon jag är överdrivet snål med. Får jag en positiv respons förflyttas min självkänsla temporärt i en positiv riktning. Är responsen negativ eller icke-existerande går den åt andra hållet. Vissa har sagt till mig att om någon annan inte ger mig bra respons är det den personens fel. Jag håller inte med. För varje situation där jag blir ofördelaktigt behandlad finns det en exakt likadan situation där jag byts ut mot någon annan och utfallet blir annorlunda. Om jag skriver till någon och inte får ett svar på flera dagar eller kanske alls, skulle de ha svarat snabbare om jag var snyggare, viktigare, mer eftertraktad. När man blir kontaktad gör man ett val. Ska jag prioritera detta eller inte? Man sätter ett värde på personen i sitt huvud. Och ju högre detta värde är, desto högre prioritet får personen i relation till omständigheterna. Jag är väldigt sällan en person som prioriteras. Ergo, mitt värde är mycket lågt. Har man ett väldigt lågt värde har man inte mycket av förhandlingsutrymme i relationer. Vänskapliga, sexuella och romantiska. Ställer jag krav är jag besvärlig. Det är så jag ser på saken. För när jag har försökt ställa krav och våga säga till om saker har det bara lett till konflikter och ångest för min del. Det betyder inte att jag inte har några krav eller att jag tål vad som helst. Snarare att jag måste väga det mot hur viktig personen är för mig. Väger det negativa över det positiva säger jag helt enkelt upp bekantskapen. Blir det för jobbigt ger jag upp. Min maktposition, eller kanske bristen på en sån, tillåter mig inte att komma med önskemål eller försök till förändring av dynamiken. Just nu befinner jag mig i en sexuell relation med en kvinna som har ett väldigt mycket högre värde än mig. Vi är inte på något sätt monogama och hittills tar jag det ändå någorlunda bra. Jag får inte ont i magen när hon skriver att hon ska till någon snubbe eller att någon ska över till henne. Men jag kanske blir lite missundsam å hans vägnar. Jag har inte än fått några romantiska känslor för henne och jag hoppas verkligen inte att jag får det heller. Men ändå får hon mig att må dåligt på vissa sätt. Hon är den enda personen i världen som kan bekräfta mig sexuellt. På så sätt att hon är den enda personen i världen som vill ha sex med mig. Den enda personen jag vet vill ha sex med mig. Det kan ju finnas en miljon kvinnor i någon bortglömd stad i Kina som suktar efter mina höftben och lår och hårda kuk. Men jag ser inte vad det har för relevans här. En deduktion är när man utifrån observationer drar en slutsats som bildar en generell regel. Utifrån de observationer jag har gjort kan jag deducera att jag verkligen inte är en eftertraktad person. Speciellt inte på den sexuella marknaden. Jag är inte särskilt attraktiv, inte något vidare rolig och har inget annat som ger mig någon speciell fördel. Jag är en ung person av manligt kön och som samhället ser ut ökar mäns status när de åldras upp till en viss gräns. Min enda USP är att jag på en BMI av 16 är väldigt smal och har väldefinierade höftben. Men vad ska jag göra? Gå runt och leva mitt liv i enbart små, tajta speedos för att kunna visa upp denna kroppsliga egenskap. Det i sig är inget jag drar fördel av. Som den enda person som kan skänka mig sexuell bekräftelse har hon makt över mig. Hon är subjektet i vårt mellanmänskliga samspel. Hon är den allt utgår från. Vill du träffas? Det är jag som ställer den frågan. Jag som utsätter mig för risken att få ett avslag. Hon vet att någon sådan risk inte finns om hon ställer mig den frågan. Men hon behöver inte ställa den frågan. Jag är helt och hållet utbytbar. Konsekvensen av hennes höga och min låga position på den sexuella marknaden är att hon kan välja och vraka. Hon kan få vem som helst hon pekar på. Enligt devisen att positionen går till den bäst lämpade och mest välkvalificerade mannen ställs jag inför det något smärtsamma faktumet att jag är inkvoterad. I jämlikhetens namn krävs en viss representation av varje grupp. Jag representerar gruppen av inte särskilt attraktiva lågstatuskillar. Jag är hennes tönt alibi. Prekariatet är ett ord som beskriver delen av den arbetande befolkningen som befinner sig i en prekär, en instabil och oförutsägbar situation. På den sexuella marknaden befinner jag mig i den situationen. Jag har ingen hållhake på henne. Det finns ingenting jag kan göra som ingen annan kan göra bättre. Så om jag strular allt för mycket händer det väldigt lätt att den negativa jag då orsakar väger mycket tyngre än det positiva jag kan bidra med. Då blir det raka vägen ut utan avgångsvederlag. Jag menar inte att hon eller någon annan som kan ge eller svälta mig på bekräftelse på något sätt är en dålig människa. Det är så här världen ser ut. Det är så människor funkar. All humans are equal. We hold this as self-evident. Men axiomet brister lätt vid beprövning. Människor är inte lika mycket värda. Jag må vara privilegierad på vissa sätt. Jag är man, jag är vit, jag tillhör någon form av akademisk medelklass och jag har inte något annat märkbart avvikande attribut. Men på den sociala stegen befinner jag mig långt ner. Jag har ingen karisma, inget särskilt snyggt eller på något sätt uppseendeväckande utseende. Ingen bra social kompetens som kompenserar för dessa brister. Jag är ingen folk kommer ihåg. När jag går in i ett rum lägger ingen märke till mig och när jag lämnar ett sammanhang saknar ingen mig. Jag har haft turen att aldrig ha blivit mobbad som barn. Fallet var väl helt enkelt så att jag så bra smälte in i bakgrunden att ingen skulle ha kommit på idén ens. Dock blev jag utfryst, men det är inget jag skulle beskylla någon för. Utfrysning är en naturlig social process som sker när någon inte klarar av att anpassa sig efter flocken. Eftersom människan är ett flockdjur är det inte evolutionärt fördelaktigt att vara alltför annorlunda eftersom det försvårar samarbete. Jag var aldrig särskilt bra på att finna min plats i sociala sammanhang. Och när jag väl trängde mig in var det en plats av att sitta vid sidan om och hålla tyst. Folk som säger till mig att det är inte på grund av hur jag är utan på grund av hur andra är som leder till att jag misslyckas i sociala relationer lever i en bekväm lögn om hur världen fungerar. Jag vet bättre än någon annan min plats. Och det är helt enkelt något jag får lära mig att leva med. Som avslut vill jag tillägga att jag är en väldigt självupptagen person. Men jag förmodar att det redan har uppmärksammats. Jag tar allt personligt, kysser min sexuella kontakt en annan person hej då, men ger bara mig en kram är detta bevis på att hon tycker om mig mindre. Det är jobbigt att vara människa. Räknar man bort kvinnohatet och ersätter det med ett självförakt är jag bara en incel som har haft tur. Det ni just hörde är en text som uppskattades mycket när jag december 2019 spontant översatte den till engelska inför Lisa Carver när hon var på Larry's Corner. Det var texten jag nämnde tidigare som jag skrev efter mitt och Majas telefonsamtal om status, prioriteringar och människovärde. I min mening är det en ganska korrekt beskrivning av hur dejtande och den typen av relationer funkar när man är ung man och inte sticker ut attraktionsmässigt. Sanningsenligt från mitt perspektiv. Vissa andra skulle nog kalla den gnällig, självupptagen text av ett litet pretto med onödigt låg självkänsla. Möjligen är båda påståendena sanna. Och det är ju inte så bra. Det jag kan säga är att alla väl inte är lika neurotiska och fixerade vid närhet i sinne och kött som jag är. If I had a girl on 9th Avenue, I know exactly what she would do. She would wander at dawn, look around at folks, find someone better looking, who tells better jokes, and then she'd leave me and I'd walk back east alone. 987th Avenue, now I'm crossing Madison, sobbing on Park Avenue, feeling bad on Lexington. 32 First Avenue, going east with the wind, cross the FDR to the East River, fall right in. Jag och Maja hördes fortfarande varje dag. Kanske skämtade vi om hur genetiskt överlägsna mongisar är. Kanske visade hon sympati och skällde ut mig på samma gång, då jag fortfarande inte kunde släppa igen. Men borta var våra träffar med mys, hångel och sex. Borta var de timslånga telefonsamtal där vi gick på djupet i varandras tankar och bakgrund. Hon var inte Jenny. Visst, attributen var väl lika. Hon var kvinna, något år under 40. Attraktiv, mycket mer än jag. Indiepoppare kring millennieskiftet. Båda hade bott i London. Båda hade en nära relation till sina systrar. Men i personlighet skilde det sig. Jenny var varm och närgången. Maja kunde öppna upp sig men inte knyta an som Jenny. Hon var mer avståndstagande. Jenny kunde berätta om pinsamma saker men likt mig var hon försiktig av sig. Maja var skamlös. Jenny hade en grundläggande optimism, något positivt som kunde dra mig upp ur avgrunden. Maja var i grunden pessimistisk. Det kände jag igen och kunde relatera till. Känna mig bekväm i diket bredvid vägen. Båda var såklart attraktiva, roliga och intressanta personer. Annars skulle jag inte fatta tycke för någon av dem. Men jag hade inte hittat Jenny igen. Jag hade hittat en annan människa. Jag hade sökt Jenny men funnit en annan själ. Möjligen var jag lite besviken. Fast en sak var likadan. Jag hade placerat mig i underläge gentemot Maja. Jag blev en slav som behövde min herres bekräftelse för att fungera. Maja träffade en kille som hon började dejta mer seriöst, Adam. Den första sedan Ricardo, han som hade krossat hennes hjärta. Jag har kanske framställt det som att jag under de senaste 2 månaderna bara hade babblat på om Jenny, nyttjat Maja som ett räcke att hänga upp min gamla tvätt på. Det där när jag vaknade bredvid henne och önskade att hon hade varit personen jag hade drömt om. Men Maja pratade nästan lika mycket om sitt ex. Vårt utbyte hade varit jämnt. Vi hade stöttat oss mot varandra. Nu var det andra visor. Jag fick något konkret att hänga upp mig på åtminstone. Nya, tydliga regler att spela efter. På ett sätt kändes det därför skönt att hon träffat en kille. Smärtsamt också. Jag ventilerade mina vanliga käpphästar, liknande det jag sa till min samtalskontakt Johanna. Hur ful jag var, hur oälskvärd jag var. Oj, vad synd det var om mig. Nej, du är jättefin. Du kommer hitta någon snart, jag lovar. Jo tack, den har man hört förut.
Idag är det skönt, fint överallt, lagom grönt och lite kallt. Och vinden blåser i nordväst, i hagen står en skruttig häst. Ja, allting skulle vara kul ifall jag inte var så ful.
Ja, jag är nog den fulaste som finns, men Maja kallar mig sin lilla prins. Hon var part i målet nu när hon inte längre var singel. Är det där kodord för att man borde sänka sina standarder eller vad? Efter några veckor, som så ofta sker, tog det slut mellan Maja och Adam. Men på ett sätt kändes det värre. Hon doublade down på sin promiskuitet. Jag vill vara tydlig här. Jag säger verkligen inte att det är något fel på det. Jag ska inte moralisera eller slutshama. Men det kändes bara som att hon kunde tänka sig ligga med vem som helst på Tinder i min ålder förutom mig. Jag förstår ju att det var hennes sätt att hantera känslor med sin smärta, men det blev ett slutgiltigt bevis på att något var fel på mig. Vissa av snubbarna Maja tog hem var totala idioter efter vad hon berättade. En hade till och med nedvärderat henne totalt genom att tipsa en kompis om henne som ett lätt knull. Och jag var sämre än det. Marknaden var snål, jag var generös. Men tydligen jävligt inkompetent. Dåligt CV, borde ha gått en kurs. Knepet jag hade använt på Jenny gick i repris. Radioskugga fram till att jag fick en oprovocerad signal. Efter några dagar skrev hon, men det var bara ett vanligt hur läget gjorde som vanligt. Det vill säga inte så bra. Hon berättade om något ligg. Han var 1 år yngre än mig. Jaha, kul för dig. Så det var alltså detta jag gick ut bakom glasskiosken för att läsa. För att ta lite luft. Men tänker du alls på mig, på att jag sitter här? Vi var tillbaka på ruta 1 igen.
När dagen tittar ut och stan mår bra och folk går hand i hand, föräldrar går med barn, ser jag bara dig när du går med en bok om att som kvinna inte vilja skaffa barn. Nu är det snart för sent, inte illa ment, för jag kan offra min drift. Ett påbud som har gjort att folk tar för sig fort, men du får ta din tid. När silvertermometern visar 6, får jag problem med svett, min jacka är för tjock. Vid en abortklinik i ett annat land, där satt du på en mur och hejade i dur. Jag tyckte det var fint, bara att du tog dig dit. Den goda sidan vann, fast timmarna försvann, men det får ta sin tid. Den första vårdagen i England som vi fick leva tillsammans. Jag ger mig ut och går går en promenad, ser folk ut att må bra, jag väjar för en dag. Jag minns du var sen, jag vaktade din plats. K. Svensson gick just av och Finnlaugsson gick upp. Du köpte en öl till dig och en till mig, en hand på varsitt lår, jag vågar om jag. Vi hånglade sen när alla hade gått. Jag tänkte att det här ska aldrig få ta slut. Vill Robert följa med? Han svarar vi får se på Carmen. Var det fullt? Sen drog vi till en far. Vi smyger och bedrar och somnar i en sked. Nu är det snart för sent. Du glömmer väl.